artikel 5. Nu står det klart vilka 7 ljudböcker som har chans att vinna stora ljudbokspriset som delas ut på bok- och biblioteksmässan i Göteborg i höst. Tina Nomi Södergren satt i den nomineringsjury som valde ut de 7 böckerna bland totalt 47 inskickade bidrag. Tillsammans med henne gör vi en genomgång av de nominerade ljudböckerna och får höra vad som gör dem speciella. De nominerade böckerna kan även ses som goda lästips inför sommaren. Vi hör Tina Nomi Södergren.
Vi försökte hitta de här som hade gjort något lite extra av sina texter. Och ibland kan man ju nästan uppleva att boken blir bättre i ljudboksform än jag tror att den är som tryckt. Och en av dem som är inne i år då, som jag tänker på där, det är faktiskt Morgan Alling som läser igen. Han vann ju förra året, men man är ju inte diskvalificerad för att komma med ändå. Och han läser ju inte sin egen bok i år, utan Andrew Kaufmans bok som heter Alla mina vänner är superhjältar. Där olika superhjältar finns förutom en människa som bara är vanlig människa som heter Tom. Och han försöker då liksom, han speglar ju sig i de här superhjältarnas olika styrkor då, eller så kallade styrkor, men det finns ju också svagheter förknippat med det. Och genom det så diskuterar man mänskliga karaktären och sådär på ett sätt som Morgan Alling är väldigt skicklig att framställa. Men den boken tycker jag faktiskt, tror jag inte att jag skulle tycka var lika rolig om man bara läste den i punktskrift. För att där gör han mycket av inläsningen som gör att man verkligen vill fortsätta läsa.
Det är en ganska absurd berättelse.
Ja, faktiskt. Min son som är 12 år kom in och jag hade ljudet på. Ibland har jag stått med lurar i öronen. Familjen har fått uppvisa ett stort tålamod. Ibland har jag kört på högt när jag liksom har varit tvungen att springa runt och inte kunnat ha bandspelaren på mig. Och då han var direkt så här, wow, vad är det där liksom? Han fastnade direkt. Men den är jättehäftig. Men det är ju liksom en massa superhjältar och så, det är lite så här serie nästan, men samtidigt så är den har ett väldigt allvarligt underton.
Och så är det Stjärnlösa nätter av Arkan Assad.
Ja, och det är vår yngsta författare och debutant, och han är ju ute och föreläser om den här boken bland ungdomar och pratar om den här problematiken nu. Och den handlar ju om att hedersvåld inom familjen och problematik på det sättet. Han blir helt enkelt bortgift med sin kusin på en resa till Kurdistan. Han bor i Sverige annars, och det spelas upp en massa kring det, för att det är egentligen inte hans egen önskan alls. Och hur det där utspelar sig sen och hur hela familjen dras in. Han läser boken själv. Det är den enda författarinläsningen vi valde att ta med. Men han gör det på ett sätt, ett väldigt övertygande sätt, och jag tror att hade man lagt den texten till någon annan så hade den inte blivit lika bra. Boken var svår att lägga från sig, men den är delvis väldigt obehaglig, och man kan också tycka väldigt illa om vissa personer och saker som händer i boken, men det är svårt att lägga den ifrån sig. Det är olidligt spännande nästan ända in i slutet, för man vet liksom inte hur det här ska lösas upp.
Sen har vi Delis vackraste händer av Mikael Bergstrand, som är en svensk författare som bott en hel del i Indien.
Och det märks att han har bott i Indien, för han ger en... Jag har ju varit en del i Indien också, och Indien är ju otroligt, eller man vill aldrig känna, men han ger en väldigt färgstark liksom, man nästan, och dofterna. Han beskriver det här. Och sen just den här manliga gemenskapen. Han tar ju utgångspunkt i Sverige och en grupp män som brukar träffas. Och så händer det grejer för de här männen. Och några av dem hamnar i Indien. Och så blir de ju vänner där med indiska män. Och det är ju även kvinnor med naturligtvis på olika sätt. Men det är liksom skrivet ur ett manligt perspektiv. Och jag tycker att Björn Granat... Ja, vi trodde ju att han liksom hade spelat ut allt sitt bästa med 100-åringen. Men jag måste säga att han här kommer igen på ett alldeles utmärkt sätt. Och han ger de här karaktärerna ett liv som, ja, den är absolut läsvärd.
Och sen har vi Felicia Försvann som ju uppmärksammats mycket i media av Felicia Fält som skriver om uppväxten med sin mamma Anna Wahlgren och Julia Duvenius läser.
Ja, och den här boken, den är ju skriven nästan i form av dagboksanteckningar kan man säga. Och, men på ett lite så här poetiskt sätt framställd och den ger ju en helt annan bild än man har fått naturligtvis. Därför att det är en helt annan person som beskriver en Anna Wahlgren. Men alltså, den ger ju också en helt motsatt bild av vissa av ja, händelserna i familjen och så. Och utan att liksom ta ställning till det ena eller den andra. Men det är en bok som griper tag i en väldigt mycket. Och jag tycker Julia Duvenius läser på ett alldeles utmärkt sätt. För hon är en väldigt... Hon har en väldigt inkännande sätt att fånga det här. Både väldigt jobbiga, starka upplevelser. Men även ja, när Felicia känner sig väldigt skör. För det gör hon ju också. Hon har ju båda de här sidorna att brottas med. Och den är på något sätt... Det är en bok som jag inte trodde. Jag tänkte att det var en sån där uppblåst mediegrej. Men den var verkligen... Ja, jag tycker nog att den är värd att läsa. Och sen får ju varje människa liksom... Ja, för många har väl ändå med sig någonstans där med Anna Wahlgren och hela det konceptet också i olika former. Men jag tycker ändå att Felicia ger en bild där som man åtminstone bör ge en chans att ta till sig. Och att läsa den här med Julia Duvenius, så det tror jag absolut kan vara ett sätt att ta till sig boken som absolut inte gör den sämre.
Sen har vi Minnet av en smutsig ängel. Och det är en bok av Henning Mankell. Och det är inte en deckare utan en historisk roman som delvis utspelar sig i Afrika.
Ja, det är ju en... Ja, det är ju också en hemsk historia på ett sätt. Samtidigt så kommer hans liksom berättarkonst som är helt osannolik, Mankell, till väldigt fint uttryck här med Angela Kovacs inläsning. Där hon ju verkligen får fram den här fattiga kvinnan som inte har upplevt så mycket av världen men som hamnar i... Ja, i det som är Mozambique idag, Maputo. Och som liksom får börja tolka världen där och lära känna sederna där. Och som konfronteras med de motsättningarna mellan svarta och vita som är väldigt starka. Och det bygger ju också på dagboksanteckningar som har hittats. Och som sedan Mankell har naturligtvis berättat fritt, men det finns ändå upptecknat att en sån här person har funnits, och det måste vara ett av de mer speciella kvinnoödena i Sverige på den tiden. Så det är också en bok som är väldigt läsvärd, och där jag tycker att Angela Kovacs låter Mankells berättarkonst leva genom att inte dramatisera sönder den, utan verkligen lyckas på ett utmärkt sätt att hålla den här en lågmäld ton men som ändå gör att man läser vidare.
Sen har vi Änglarnas svar av Stefan Einhorn som bland annat skrivit en bok om att vara snäll tidigare. Men det här är hans första roman och det är Torsten Wahlund som läser in.
Mm. Ja, alltså min första tanke var att nej, men inte en bok till om förintelsen. Alltså jag orkar inte. Men det här är ju liksom nästa generation som skriver om förintelsen. Vad hände sen med de få som överlevde? Och hur var relationerna till andra som har överlevt? För alla som har överlevt hade ju inte bara goda relationer sinsemellan. Det fanns ju utlämningar och det fanns ju en massa övergrepp. Och det fanns ju folk som hade bytt namn och som hamnade i länder där de inte hade tänkt. Och ja, det var ju så mycket som hände. Och hur man sen benar upp det här. Och alltså den här boken... Jag tror inte att man kan räkna ut hur det går för ända fram i slutet. I alla fall kunde inte jag det. Och det är liksom sådär som man blir såhär, jaha, liksom, hela vägen. För att först tror man att man fattar ungefär, men sen plötsligt förstår man ingenting. Och sen liksom så läggs det pussel hela vägen. Och det är helt oförutsägbara vändningar ibland och sådär. Så den är, det är en bok som håller väldigt hög klass. Och där jag tycker att han har romandebuterat på ett fantastiskt sätt. Och ja, det lovar mera. Och Valund är ju inte den som är den för att läsa in den.
Nej, och vad är styrkan i hans inläsning?
Jag tror att han lägger hela sin enorma erfarenhet. Både från att läsa i radio, läsa talböcker och läsa ljudböcker. Här får han liksom något att ta tag i. Och det gör han. Han är liksom, ja, jag tycker den här... Det här höjer han sig. Och just att han har ju också ett sätt att liksom använda rösten. Och liksom som gör att han håller den i ett olidligt grepp helt enkelt. Genom alla de här händelserna. Alla de här fasansfulla händelserna som liksom leder fram. Och han får den att hela tiden. Och just de här överraskningarna som finns i historien hela vägen. De serverar han på ett alldeles utmärkt sätt. Så den förtjänar verkligen att läsa. Så plus där tycker jag också den här författarintervjun som kommer på slutet och som ger en lite bild av hur Ainon har tänkt, och för man har ju fortfarande frågor när boken är slut.
Den sista nominerade boken är Hundpojken av en australiensisk författare, Eva Hornung. Det är Jonas Malmsjö som läser in. Och den handlar om en pojke som växer upp bland hundar i Moskva.
Mm. Det bygger ju också på en verklig historia. Och det är väl den bok som kanske har gjort starkast intryck på mig. Ibland måste jag liksom tänka så här, nu får du sluta tänka på den. För vissa passager är så obehagliga. Så att de liksom äter sig in igen. Det går liksom under huden. Och samtidigt så ger den ju en fantastisk bild av det här människa och hund. Men inte i det tillrättalagda sällskapshundsperspektivet som vi är vana att se det där människan dominerar. Utan visserligen kan människan dominera på vissa sätt. Men när man liksom införlivas i en hundflock på gott och ont så händer det helt andra saker. Och samtidigt så liksom visar det ju på den här situationen när djurens sätt att vara och behandla varandra kanske är bättre än människornas. I alla fall i väldigt utsatta situationer. Inte alltid, men det finns också sådana exempel i boken. Och jag rekommenderar den, men man ska läsa den när man har tid att reflektera, och man ska försöka behålla sitt hopp, för det är en bok som visar på många svek och så, utförda på många sätt, och den är också på en väldigt hård verklighet. Men ja, det finns mycket ljus och kärlek i den också, så det gäller att liksom hitta de bitarna. Men den är, nej, verkligen. Och jag råkar ju ha hund också, så då blir man lite extra så här, oj. jag menar om det var tvärtom, om det var de som liksom la upp det hela. Så det är lite så där. Men den är också väldigt stark bok och mycket läsvärd. Jonas Malmsjö tycker jag också här, han hade flera titlar inne, men här blixtrar han till, och han är ju också en av de här som inte läser särskilt mycket dramatiserat utan har en ton genom boken, men han hittar den väldigt väl, och det är ju inte minst komplicerat i en sån här bok där liksom stora delar av boken är liksom hundar vars språk eller beteende man ska återge. Så nej, där tycker jag att Jonas Malmsjö verkligen är läsvärd. Det är han i andra böcker också, men här här kommer han fram. Så vi får se.
Ja, en av de här böckerna kommer att vinna på bok- och biblioteksmässan den 27 september, det stora ljudbokspriset. Men de här böckerna, de kan allihopa ses som lästips inför sommaren.
Ja, det kan de, absolut. Och man kommer att kunna slå ihjäl många både regniga dagar men även säkert sköna dagar i hängmattan med dem, det lovar jag.
Vi hörde Tina Nomi Södergren som satt i nomineringsjuryn för Stora ljudbokspriset. Ett pris som tidigare hette Iris ljudbokspris och som är på 50 000 kronor som delas mellan författaren och uppläsaren. Reporter här var Johan Rosengren.